pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 322. Det är onsdag den 21 april, klockan är 14.11. Hej Gina!
Hej Sara!
Du är förstås i Minneapolis, för det är där man ska vara idag.
Ja, det är det faktiskt. Det är en historisk dag i Minneapolis och det känns lite högtidligt att vara här faktiskt.
Mm. Cecilia Schavar är där alldeles intill dig.
Ja, så nära sitter jag, Gina, i ett ganska kallt Minneapolis.
Mm, det är alltid kallt i Minneapolis. Jag tror det är 364 dagar om året. Kajsa Boglind, hej!
Hallå, hallå. Tjena.
Du är hemma i Stockholm.
Yes.
Mm. Hörrni, jag tycker vi börjar direkt i just Minneapolis i Minnesota. För det är förstås med anledning av domen som kom igår kväll i George Floyd-rättegången som Gina och Cecilia är där. Gina, Cecilia sa att det var kallt, men berätta mer hur det ser ut där.
Det är tidig morgon här, solen har gått upp ganska nyss och vi sitter vid George Floyd Plaza som det numera kallas för i södra Minneapolis. Det här är alltså den platsen där polisingripandet skedde, där George Floyd drog sitt sista andetag. Och vi sitter på en bänk här i morgonsolen som håller på att gå upp och tittar ut över en minnesplats som har vuxit fram här med blommor, ljus, skyltar, flaggor. Vi sitter precis utanför Cup Foods, den här snabbmatsaffären där George Floyd var inne strax innan han dog den 25 maj förra året. Och det är en del människor här, en del journalister men också aktivister, för här finns människor dygnet runt som vaktar den här platsen, som markerar den här platsen. Den har verkligen blivit en sorts symbol för kampen mot rasism och mycket Black Lives Matter-flaggor och skyltar.
Mm. Och hela podden idag ska vi förstås ägna åt detta och rättegången mot Derek Chauvin. För sent igår kväll kom som sagt domen mot Chauvin som stått åtalad för George Floyds död i maj förra året. Och vi hör hur det lät när domaren igår läste upp juryns beslut.
We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:44 p.m. Signed juror foreperson, juror number 19. Same caption, verdict count two. We the jury in the above entitled matter as to count two, third degree murder perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:45 p.m. Signed by jury foreperson, juror number 19. Same caption, verdict count three. We the jury in the above entitled matter as to count three, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1:45 p.m. Jury foreperson 019.
Ja, Gina, alltså det här kommer ju bli en recitering eller en uppläsning som kommer gå till den amerikanska historien, kan man väl säga.
Verkligen, det är många som upprepar det här, att det är en historisk dag här. Och det var väldigt speciellt utanför domstolsbyggnaden när det här beslutet lästes upp. För det var ju hundratals människor som stod samlade där. Och alla stod knäpptysta och lutade över sina mobiler i små grupper för att lyssna. Inte missa ett enda ord, inte en enda detalj av det som domaren sa. Och när det stod klart att Derek Chauvin fälls på samtliga tre åtalspunkter, då var det som en enda stor suck av lättnad utanför domstolen. Det var som att hundratals människor liksom släppte ut luften samtidigt. Och många som höjde en knuten näve i luften. Många som grät faktiskt. Det var inte det här omedelbara vrålet av firande. Det var firande också igår. Men framförallt någon sorts stämning av högtidlighet och allvar var det som präglade stämningen utanför domstolen.
Mm, vi ska prata mer om reaktionerna som följde på domen alldeles snart. Men Cecilia, det vi hörde läsas upp här på ett ganska torrt juridiskt språk, det är alltså dråp han döms för, men det är tre olika åtalspunkter om vi hörde rätt.
Mm, precis. Han var åtalad på 3 olika åtalspunkter som alla gäller olika former av dråp, om vi ska försöka översätta det till någon slags svensk rättsspråk. Och det han dömdes för var någonting som kallas för second degree unintentional murder, third degree murder och second degree manslaughter. Och allt går ut på att Derek Chauvin inte hade någon avsikt att döda George Floyd precis här utanför det här närlivset där vi sitter och tittar på platsen där han dog. Men att han genom sitt agerande, genom att använda övervåld, genom misshandel som en av de här åtalspunkterna gäller då, när han tryckte ner George Floyd på marken i 9 minuter och 29 sekunder och genom att inte ha haft någon omtanke om hans liv och hans väl och ve, så orsakade han George Floyds död.
Mm. Kajsa, vad innebär det här då för Chauvin? För som jag förstår det så har påföljden ännu inte redovisats.
Nej, men det är ju så där i USA att domen kommer först och sen får man reda på vad straffet blir först senare. Så i det här fallet så kommer det att dröja, jag tror det är 8 veckor innan vi får reda på det. Men tidningarna och andra spekulerar ju redan, och det talas om upp till 40 års fängelse. Det kan också bli betydligt lägre, bland annat på grund av att Chauvin ju är... att han inte har dömts för någonting tidigare. Han är tidigare ostraffad. Men å andra sidan igen så har åklagaren yrkat på att han tycker att det ska vara ett extra långt straff, därför att det finns försvårande omständigheter, menar han. Till exempel att det här utspelade sig i närvaro av barn. Han menar att Chauvin visade särskild grymhet och att han också utnyttjade sin maktposition i sin yrkesroll, så att allt det här då skulle leda till att, eller göra att han kräver ett extra långt straff. Men hur långt det blir får vi alltså vänta flera veckor innan vi får veta.
Och reaktionerna i natt har, som vi redan hört lite grann, varit många och starka. Och vi ska börja med att lyssna på George Floyds syster. Så här lät det hemma hos Latonya Floyd när domen förkunnades.
We got justice. We got justice. We won. Okay? We won. He may not be here, but we won. I'm going to pray for this man. I am. I'm going to pray for him. You know?
Cecilia, vi fick rättvisa, säger hon. Är det ungefär så domen har tagits emot?
Ja, ungefär så här såg det ut och lät även framför domstolsbyggnaden också igår. För det var just den här, som Ginna beskrev också, känslan av enorm lättnad. Och den lättnaden gav sig uttryck i bland flera vi såg av just gråt, av liksom många som hade nästan svårt att uttrycka sig. Jag träffade en kvinna som föll ihop på trottoaren och grät och sa att hon är bara så otroligt lättad att det här innebär framsteg. Och det var så många tankar och känslor samtidigt. Det var dels de här stora glädjescenerna när det kom bilar inkörandes från alla sidogator in till den här domstolsbyggnaden i centrala Minneapolis som är omgiven av glasskyskrapor. Och de kom inkörandes, tutandes, viftande, sträckte upp en knuten näve genom sina tak fönster och sidofönster, och så ropade många all three, alla tre punkter. Och samtidigt så var det då folk som tysta stod och kramade om varandra med tårar rinnande nerför kinderna, och så sa många att det här är en vinst, att det här kan peka på att det här ändå känns som ett framsteg, att det känns som att det finns hopp för framtiden, samtidigt som alla också sa att det här är verkligen inte allt. Det här är bara början på den rättvisa som vi verkligen behöver i det här landet.
Ja, Gina, fanns det några antydningar till någon slags demonstrationer igår? Eller var det bara ett slags högtidsstund för de som stod vid domstolen?
Det var en högtidsstund och en markering av det här väldigt, väldigt speciella tillfället. Och många pratar ju om det som en vändpunkt. Att det här är en sorts upprättelse för George Floyd, men det är också en uppgörelse med ett rättssystem som många ser som rasistiskt och diskriminerande och fördomsfullt. Och det var flera vi pratade med igår som verkligen betonade det där, att det här sätter inte punkt, utan det här är starten på något nytt, det är ett nytt kapitel. Att i och med den här domen så kan man gå vidare i försöken att få till polisreform, som ju förstås, det har ju tagit ny fart hela den diskussionen, och att få till förändringar överhuvudtaget. Och det hade blivit så oerhört mycket svårare om domslutet igår hade blivit något annat. Så att många pratar om det som just en turning point eller vändpunkt.
Vi ska lyssna lite grann på några av de rösterna, för både du, Gina, och Cecilia pratade ju med en hel del folk i Minneapolis igår, och så här sa Desiree Padney till Cecilia igår.
I'm so happy for my 11-year-old boy. This just means progress for the future. Oh my god, it just means progress. I'm so overwhelmed. Oh my god. I'm so excited.
Cecilia, alltså det här är ju otroligt starka känslor. Den här kvinnan är så lycklig för sin sons skull, säger hon.
Ja, precis. Hennes 11-åriga son stod bredvid henne där på trottoaren lite tyst med en t-shirt där det stod We can't breathe. Alltså det har ju varit ett slagord här. George Floyds sista ord var ju I can't breathe här på marken bara några meter framför oss. Och hon, det var den här lättnaden som jag beskrev, att hon, det hade varit så mycket spänning, hon hade stått och väntat på att få höra den här domen, och så kom det som hon hade hoppats på, eller kanske inte riktigt vågat hoppats på. Och så kände hon att, hon sa till mig att för min generation är det kört, men jag hoppas att för mina barns generation så kan det här leda till förändring. Och när vi stod där, det hör man också här i det här lilla korta klippet, då kommer det förbi en man som hon inte känner, som också har tårar strömmande ner för kinderna och som kramar om henne. Så de stod och kramade om varandra ett bra tag där på trottoaren och grät tillsammans. Och hon sa också när vi fortsatte prata att precis det vi har beskrivit, att det här är absolut inte nog. Det är självklart att det här inte kommer att räcka. Men efter alla år av att svarta människor har dödats av polis i det här landet utan att få något straff överhuvudtaget i princip, så är det här en viktig historisk dag.
Mm. Cecilia, sen tror jag att du har en kort intervjubit med en man du träffade igår också, va?
Ja, precis. Det var en man som heter Farji Shaheen som stod och skrek i, eller skrek, han stod och ropade i en mikrofon så här, eller en megafon heter det, att nu vill vi inte se någon looting, vi vill inte se någon plundring, vi vill inte se fortsatta våldsamheter på gatorna. För vi vet ju att det har varit protester som också har blivit våldsammare den senaste veckan här i Minneapolis efter att den 20-åriga Dante Wright sköts ihjäl av polis bara några kilometer härifrån. Och han sa att vi måste tänka på våra svarta barn som växer upp i den här staden, och vi ska inte förstöra för varandra. Vi ska se den här dagen som ett hopp för framtiden. Och vi kan höra lite vad han mer sa.
Myself, I've been beat up, you know what I mean, several times by police officers, you know what I mean? And it created an anxiety inside of my body that I had to deal with every time I got behind the wheel, even being a professional young man, you know what I mean? And now my sons, you know, my sons are like 20, and they have to deal with that anxiety every time that they get behind the wheel. I hope that in the future that my grandson will not have to deal with that anxiety that happens just by the encounters that one may have with police and officers in our community. So that's what my hope for the future is.
And does this verdict make you more confident in that?
I feel rejuvenated. It sets a precedent. It lets officers know that they can be held accountable to the full extent of the law. And I think that needed to be sent, that message needed to be shared with the world to let other, you know, entities or other officers that may be thinking or plotting or whatever goes on, not using their better judgment and, you know, hurting and murdering individuals like that is like the ultimate fail in a job. So we need guys to hold themselves accountable, you know.
Cecilia, alltså vi hör ju honom här själv vittna om egna upplevelser när han har blivit stoppad av polisen och också sina söners upplevelser.
Ja, precis. När jag gick fram till honom så tog han ner megafonen och så berättade han just det där att han har blivit slagen av polis, han har blivit utsatt för våld och hans 20-åriga söner också. Och att varje gång han sätter sig i sin bil så gör det en oro, en ångest inför att kanske bli stoppad av polisen. Och han hoppades att hans lilla barnbarn han har inte ska behöva känna samma sak. Och han trodde att den här domen skulle kunna leda till det. Han hoppades att det här skulle bli något slags prejudikat, att det här skulle visa för andra poliser att titta, om ni använder övervåld, om ni begår övergrepp på oss och kanske till och med dödar oss, så kan det få konsekvenser, precis som det fick för Derek Chauvin.
Gina, jag tror att vi har en röst från någon som du också har talat med, va?
Det är en man som heter Michael. Han kommer härifrån Minneapolis, jobbar med IT och han var en av dem som stod. Han stod alldeles tyst utanför domstolen med en höjd näve i luften och han beskrev en enorm lättnad efter att han fick det här beskedet. Och han sa också att följa hela den här processen, rättegången, det har pågått så länge. Det har präglat den här stan, det har präglat debatten. Det är ju snart ett år sedan George Floyd dog just på den här platsen där vi sitter just nu. Och han sa att den här anspänningen har påverkat honom och känslan av att det kunde ha varit jag. Som svart man så har jag känt mig utsatt, berättar han.
I feel great. Definitely. I feel that justice has been served today. And this is the first step in a long process to showing that Black Lives Matter.
In what way is this an important or a symbolic case?
Well, I think it goes to show that Black Lives do matter and everyone deserves equal treatment under the law. And now there's a case to point to where that justice has been served. And hopefully every single other state will take notice.
What has it been like for you to follow this process? It's been going on now for almost, I mean, a year.
Mm-hmm. It's been very difficult. I've lived in Minneapolis this entire time, and, you know, being a Black person of color myself, you know, I can't help but, you know, think that this could have been me. And millions of people all over America are dealing with that fact. And overall, it's been difficult, but today has been a great step in the right direction.
Mm. Mike alltså, som Gina hade träffat i Minneapolis igår. Kajsa, så jag tänker på alla de människor du träffade under våren och sommaren, alltså precis efter att George Floyd hade dött och när hela BLM-rörelsen fick fart igen och var så stark under våren och sommaren. Tycker du att de här reaktionerna som du hör ifrån USA nu, Cecilias och Ginnas röster och annat du har läst och hört, är de på något sätt annorlunda än för ett år sedan?
Ja, det tycker jag, därför att då var det ju så mycket akut smärta och såklart i viss mån glädje är verkligen fel ord, men man var ju ändå, man var glada över att fallet Floyd fick så mycket uppmärksamhet, att det på något sätt fick fäste i debatten på ett sätt som de flesta sådana här fall inte får. Men det var också så rått och sårigt och sammanbitet och en sorg också över att man kanske inte riktigt vågade hoppas på att det skulle bli så mycket förändring. Det var fint att stå där tillsammans och man uppskattade att så många gick ut på gatorna, men den här lättnaden och den här rena glädjen över att det faktiskt blev den här typen av dom, det är ett helt annat känsloläge än det var i de demonstrationerna som jag var på i våras.
Mm. Och då var det ju också, det var till stora delar fredliga demonstrationer, men det var också en del konfrontationer som ägde rum då. Vet du någonting om hur det har sett ut under natten i andra delar av USA än i Minneapolis?
Det jag har sett har varit att folk har samlats utomhus över hela USA, både i storstäder och säkert på mindre orter, och att det har varit de här känslosamma scenerna framför allt. Till exempel i Houston där George Floyd växte upp, där folk samlades utanför hans gamla gymnasieskola, och i storstäder som San Francisco och New York där folk har hållit manifestationer och gått ner på knä och hållit såna här mer högtidliga minnesstunder. Och sen har det väl funnits på vissa ställen mer protestinslag, till exempel i Chicago där det ju var nyligen en 13-årig pojke som dödades av polis, och där man framförde krav på att man också ska granska det fallet ordentligt. Det jag inte har sett så mycket av, det är ju de här våldsamma upploppen som man oroade sig för, som fick många guvernörer att tillkalla extra polisberedskap och så. Och det var väl också så att man oroade sig mer för det om det hade kommit en friande dom. Jag ser också att Fox, till exempel, den konservativa mediehuset, har skrivit om i alla fall något fall i Portland där en polisman blev attackerad. Så att det har säkert, med tanke på hur mycket känslor som var i svang och så mycket anspänning, så har det säkert förekommit stök på vissa håll någonstans. Men det övervägande intrycket som jag i alla fall får, det är att det var fredliga manifestationer och framförallt väldigt mycket känslor. Jag vet inte om ni andra har sett någonting annat.
Mm. Gina, nu är klockan 7:30 där, va, i Minneapolis?
7:30 på morgonen, och det börjar komma lite mer folk här nu till den här minnesplatsen där vi sitter, George Floyd Plaza, alltså utanför Cup Food, snabbmatsrestaurangen där han var inne strax innan han dog under knät på polismannen Derek Chauvin. Människor som går runt här och tittar på minnesplatsen, någon som lämnade blommor precis, och bakom mig och Cecilia här så är det liksom skifte på morgonpasset, för det är aktivister här dygnet runt som markerar och vaktar den här platsen, och de håller precis på att fixa frukost bakom oss. Det har kommit en frivillig organisation här med lite croissanger och muffins till frukost. De håller på att fixa kaffe och har en tänd eld bakom oss.
Mm. En ögonblicksbild alltså ifrån Minneapolis i Minnesota. Och det har då alltså varit starka och många reaktioner runt om i USA under natten. Det kommer nog fortsätta under dagen också. Och det har också kommit många reaktioner på den här domen från politiskt håll. Minnesotas justitieminister, som heter Keith Ellison och som en del lyssnare kanske känner igen namnet på eftersom han för snart 15 år sedan blev den första muslim att väljas in i USAs kongress. Nu sitter han inte där längre, utan nu är han alltså justitieminister i delstaten Minnesota, och så här sa han i natt.
I would not call today's verdict justice, however, because justice implies true restoration. But it is accountability, which is the first step towards justice. And now the cause of justice is in your hands. And when I say your hands, I mean the hands of the people of the United States.
Ja, Gina, Keith Ellison säger här att jag skulle inte kalla det här rättvisa, men någon har fått stå till svars. Och vad vi tar med oss härifrån är ett ansvar som alla amerikaner delar ungefär. Men inte rättvisa alltså, Gina.
Nej, och det där är intressant. Det har verkligen blivit en diskussion om ordet rättvisa. Jag såg Alexandria Ocasio-Cortez, demokratiska kongressledamoten som ju tillhör vänsterflygen. Hon var ute och sa liknande saker. Att det här är inte rättvisa. Det kan inte bli rättvisa. Utan det här är en dom som kommer att leda till förändringar när det gäller politiken, när det gäller reformer. Och det är det vi hör från många människorättsaktivister och också från demokrater, att det här är en vändpunkt, ett första steg, en dom som kan få effekter både vad det gäller polisreformen, också som kan bli prejudicerande när det gäller andra liknande fall framöver. Så att man ser det som en historisk dag, en vändpunkt i historien när det gäller förhållandet till rättssystemet, rättsväsendet. Men ordet rättvisa, det är laddat.
Mm. Från USAs högsta ledning kom det förstås också reaktioner efter den här domen mot Derek Chauvin. Vi hör först vicepresident Kamala Harris och sen president Joe Biden.
Here's the truth about racial injustice. It is not just a Black America problem or a people of color problem. It is a problem for every American. It is keeping us from fulfilling the promise of liberty and justice for all.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedy like this will ever happen and occur again.
Ja, orättvisor som drabbar svarta amerikaner och andra minoriteter är ett problem som drabbar alla amerikaner, och nu måste vi jobba vidare med de här problemen, var väl ungefär det samlade budskapet från Vita huset igår. Kajsa, det här med polisvåld mot minoriteter är ju knappast ett nytt problem i USA.
Nej, men och det är ju det som väcker sån vrede. Att det här är någonting som har fått pågå år efter år. Jag tror att det är ungefär 3 personer om dagen som skjuts ihjäl av amerikansk polis. Alla de är ju inte svarta, men det är ett enormt problem att polisen inte verkar ha bättre verktyg för att lugna ner situationer. Och att det här också är ett våld som drabbar svarta oproportionerligt. Och det är ju inte bara polisvåldet, utan det är ju så många saker som pekar på att USA är ett väldigt, väldigt orättvist samhälle så här långt efter slaveriet. Det är inte bara polisvåld, utan det är också så att svarta drabbas värre av coronaepidemin. Man har sämre skolresultat i sämre skolor, man får sämre sjukvård, drabbas hårdare av sjukdomar och ohälsa. Det finns så många saker som gör USA till ett orättvist samhälle fortfarande, och polisvåldet har blivit en symbol för det. Och det är ju också därför som det här fallet med Floyd har väckt så otroligt mycket känslor.
Cecilia, alltså det finns ju, och vi hör ju nu en vilja ifrån Vita huset att ta tag i de här problemen med polisvåld. Finns det ett momentum i och med den här domen i USA för att göra det nu?
Ja, man kan väl säga att momentumet skapades redan för ett år sedan när George Floyd dog och protesterna började. För det har på flera håll runt om i landet skett en del när det gäller polisreformer och så. Och så är det ju en lag som de har döpt till efter George Floyd som har gått igenom i representanthuset som behandlar olika polisreformer. Men nu när domen har kommit mot Derek Chauvin, om det kommer leda till ett ännu större momentum och till exempel att den lagen skulle gå igenom i senaten. Så kommer det nog inte se ut, för att trots att det finns ett momentum i och med hela proteströrelsen som började för ett år sedan, att det har vuxit fram, att det har viljan på olika håll runt om i landet att förändra hur polisen arbetar, den finns inte alls i den utsträckning som de som demonstrerar vill. Men att just domen nu, att det blev en skyldig dom, jag vet inte om det kommer att göra så att det blir ännu större kraft, men det kommer ju definitivt tryckas på väldigt många håll, inte minst bland aktivisterna och demonstranterna, och väldigt många politiker som också vill det kommer ju förstås använda den här domen som en förevändning för att arbeta hårdare. Så jag tror vi kommer nog absolut se fler olika konkreta förslag, och vi kommer få se att farten ökar. Men sen gäller det nu när vi pratar om lagar som ska gå igenom i båda kamrarna i kongressen, så är det ju fortfarande ett hinder i att få igenom den här typen av förändringar i senaten. Och jag tror inte att den här domen kommer leda till att fler republikaner till exempel är öppna för stora polisreformer, även om det finns republikaner som också vill se förändringar.
Mm. Gina, apropå republikaner, är det några republikaner, några högt uppsatta som har uttalat sig efter domen?
Ja, bland annat Tim Scott, senatorn som ligger bakom ett förslag om polisreformer som kommer från republikanskt håll. Han har varit ute och sagt att den här domen visar på styrkan i det amerikanska rättssystemet. Och det är några andra ledande republikanska politiker som har sagt samma sak. Och de betonar att Derek Chauvin var ett undantag. Det är inte så här poliskåren ser ut eller beter sig, utan han var ett dåligt exempel. Sen är det vissa andra republikaner som har varit lite tystare. Jag tänker på Mitch McConnell till exempel, ledaren i senaten, som om man följer hans Twitterflöde mest twittrade igår om problemet vid gränsen till Mexiko och inte kommenterade, åtminstone inte på den plattformen kommenterade han inte den här domen i Minneapolis.
Nej, men du Gina, en kommentar som fick en del att höja på ögonbrynen var ju att Joe Biden redan innan domen föll uttalade sig och sa att det fanns överväldigande bevis för en fällande dom.
Ja, väldigt tydligt partiskt från president Biden, och det har han fått mycket kritik för också. Sen var det väl kanske inte så förvånande, han har ju uttalat sig i samma linje tidigare under valrörelsen, så var han ju väldigt tydlig med vad han tyckte i fallet George Floyd och när det gällde skuldfrågan. Men att han gör det nu som president, det väcker väldigt mycket uppmärksamhet och en hel del kritik.
Kajsa, du var inne och talade lite om det ojämlika USA och de problem som finns mellan det vita USA och det svarta USA till exempel, men också vad gäller andra minoriteter. Jag skulle vilja komma tillbaks lite till det där, till det historiska i den här domen. Kan du på något sätt försöka sätta in den här domen om George Floyds död i något historiskt sammanhang? Går det?
Ja, men det finns ju två våldsbrott i modern tid som har begåtts mot svarta som väldigt många drar paralleller till. Och dels är det ju dödsmisshandeln av den 14-åriga Emmett Till på 50-talet i Mississippi. Och sen är det då polismisshandeln av Rodney King i Los Angeles i början av 90-talet. Och i båda de här fallen så finns det precis som fallet med Floyd bilder som har blivit väldigt avgörande. Den här bilden på Emmett Tills misshandlade kropp och bilderna från den här polismisshandeln av King är ju sånt som då aktiverade och i viss mån radikaliserade många av dem som såg de här bilderna, och det ledde till stora protester och i viss mån reformer och väldigt mycket debatt. Och här kommer namnet George Floyd att bli parallellt till Emmett Till och Rodney King. Det kommer att finnas med i historieböckerna, men det kommer också finnas med i folks medvetande och vara någonting som man tänker på, som symboliserar vitas våld mot svarta, som är någonting som man har läst in i alla de här tre situationerna. Men det andra historiska sammanhanget som inte riktigt går att ducka för, det är ju helt enkelt slaveriet. Och det var någonting med bilden på George Floyd, den här svarta mannen som trycks ner i marken under en vit man, som också gör det på något sätt i en yrkesroll som symboliserade väldigt mycket av det som många uppfattar som de vitas förtryck av svarta, och att det inte helt har släppt. Och det handlar ju inte bara om våld, eller det handlar kanske egentligen idag väldigt lite om våld. Det är de sällsynta fallen, och det man istället pratar om är orättvisor av typen att de svarta fortfarande går i sämre skolor och har sämre ekonomi och sämre sjukvård och allt det där som jag nämnde nyss. Och att det är på det sättet som de svarta hålls nere.
Mm.
Och jag tror att man hade inte, om det inte hade varit för George Floyd, så hade vi inte sett i kongressen nu hur man har kommit närmare, utan att gå in på alla de här krångliga detaljerna om vad som föregår en lag, när en lag ska stiftas. Men i alla fall så finns det ett förslag i kongressen som nu har kommit lite närmare att komma upp till omröstning, som handlar om reparationer, alltså om ersättning till slavättlingar, att man ska utreda den frågan. Och det tror inte jag hade kommit till om det inte hade varit för Floyd. Så på det sättet så finns det också kopplingar till det här historiska perspektivet med slaveriet.
Cecilia, i USA så har ju ändå det vanliga hittills varit, normen har ju varit att polismän som begår övervåld mot minoriteter i tjänsten inte har behövt ställas till svars inför en domstol. Tror man i USA att det kommer bli ändring på det nu?
Flera av dem som vi pratade med igår uttryckte i alla fall en förhoppning om det. Att den här domen, att det faktiskt går att döma en polisman för det här brottet. Att det måste leda till att samma sak kommer kunna hända i framtiden. Så var det många som sa. Men jag skulle bara vilja gå tillbaka till det Kajsa precis pratade om. För att apropå den här historiska kontexten så träffade jag faktiskt en av USAs mest ikoniska, legendariska medborgarrättskämpar, Jesse Jackson. Han stod ju nära Martin Luther King på 60-talet och var också med Martin Luther King när han mördades på en balkong i Memphis 1968. Och jag träffade honom på väg in i domstolsbyggnaden här i veckan, och då tog han just upp fallet Emmett Till, det som på många sätt tände gnistan och ledde till att medborgarrättsrörelsen spreds över landet, precis som Kajsa beskrev. Och så sa han att när Emmett Till mördades så fick han inte någon rättvisa. Då kunde man inte, då var det ingen som kunde tro att en vit man skulle dömas för en svart mans död. Fast det fanns bilder då också. Och jag hoppas att den här videon där man ser när Derek Chauvin trycker ner George Floyd ska tala för sig själv och att vi ska få se ett annat utfall den här gången. Och det var ju precis det det blev också. Och han sa efter domen, Jesse Jackson, att det här är ingen vinst, men det är en enorm lättnad. Och vi kanske kan höra lite vad Jesse Jackson sa när jag träffade honom tidigare.
The optics speak for themselves. A man was kneeling on his neck for 9 minutes in Mississippi. Emmett Till was killed. Evidence who killed him. Shill almost bragged about he did it. We hope we've advanced beyond Mississippi 55 in Minneapolis today. We hope that.
Jesse Jackson, alltså, vill du lägga till någonting där?
Ja, men precis, just det här att jag hoppas att vi har kommit längre än Mississippi, det som hände Emmett Till i Mississippi 1955. Och det är ju väldigt många år sedan, och här står han ändå, en av de som sagt mest legendariska medborgarrättskämparna här i USA, och hade den här förhoppningen om att domen mot Derek Chauvin skulle visa att USA har kommit lite längre. Nu dömdes Derek Chauvin, men det visar ändå på något sätt det som Kajsa beskriver, att det finns, det är väldigt ovanligt att poliser döms för den här typen av brott. Så pass ovanligt och så pass historiskt har det här fallet med George Floyd varit. Det som hans död ledde till, de största demonstrationerna sen just medborgarrättskampen på 60- och 70-talen. Att den här domen är så, har varit så otroligt avgörande för väldigt många, det tycker jag att Jesse Jacksons uttalande och förhoppning här pekar på.
Gina, den här misstron...
Det är en sopbil körande, så här, kanske jag ska förklara. Nej. Annars är det ingen trafik här där vi sitter. Det är helt avstängt och barrikaderat. Så att det som tidigare var en rondell med, antar jag, hyfsat mycket trafik, är nu helt avstängt från biltrafik. Och det är bara människor som vandrar här lite stillsamt och tittar på bilderna och blommorna och ljusen och alla minnesplaketter och nallebjörnar som ligger här framför Cup Foods där George Floyd dödades.
Mm. Du, Gina, den här långa historiska traditionen då utav alltså polisövergrepp, av att domstolar inte tar reda på fakta när svarta har råkat ut för polisvåld eller för annan slags våld, som lynchningen till exempel av Emmett Till då på 50-talet som Cecilia pratade om. Alltså den här misstron mot polisen från framförallt svarta amerikaner, den är ju så monumentalt djup och på goda grunder. Går det att svara på frågan hur man ska kunna lösa den där misstron?
Nej, det är ju otroligt komplext, för det är ju så många olika saker som krävs. Och det beror också på vad man står politiskt, vad man tycker att det ska vara för lösningar. Demokraterna kör ju hårt nu med krav på polisreform på nationell nivå, men också på delstats- och lokal nivå. Medan många republikaner hävdar att det finns andra vägar att gå. Det är en del, den här diskussionen om polisreformer. Sen finns det ju en massa andra nivåer som handlar om socioekonomiska skillnader. Jag menar, vi har sett nu under pandemin att svarta drabbas hårdare än vita amerikaner till exempel. Så att det finns ju skillnader i hur svarta amerikaner har det på en mängd olika nivåer som inte bara handlar om rättsväsende och polissystem. Men det som har hänt nu i med den här domen, det sätter ny, för det är någon sorts momentum just nu för diskussionen om förändringar. Och det var intressant att se igår hur väldigt snabbt Joe Biden var ute och också politiserade den här frågan och tryckte på kraven på polisreform, en av de frågor som han har gått till val på, och markerade att nu behöver senaten ta sitt ansvar i spåren av den här domen. Och lagstiftningen som demokraterna har föreslagit, som alltså har gått igenom i representanthuset men inte i senaten, den bär också George Floyds namn. Så på det sättet är det också väldigt tydligt momentum för policyförändring och politisk debatt just nu.
Mm. Kajsa, George Floyds död då för snart 11 månader sedan, det blev ju starten för ett intensivt år för BLM-rörelsen i USA, men också på andra ställen i världen. Men tror du att den här domen är kulmen för rörelsen, eller tror du att det är ett nytt startskott?
Ja, men det är väl lite både och, för det är klart att det finns något cykliskt i att det här är en slutpunkt för den här rättsprocessen. Och det har ju också pendlat lite vad amerikaner i allmänhet känner för BLM-rörelsen. Den fick ett uppsving precis efter George Floyds död. Sen har stödet minskat lite grann, åtminstone bland vita. Det var de här våldsamma upploppen förra sommaren och som i viss mån fortsatte som blev ett problem på ett sätt för en rörelse som ju var en väldigt många olika saker, men kom att förknippas, inte minst från republikanskt håll, med de här våldsamheterna, och de blev folk väldigt trötta på. Men jag tror att det också kommer, det finns ju en viss energi i detta, att man fick en fällande dom. Det tror jag att många inom BLM-rörelsen och dess supportrar känner, att man var med och bar fram på ett sätt genom att vägra släppa frågan. Och den energin kommer man säkert att vilja använda på något sätt, till exempel genom att fortsätta trycka på för reformer.
Mm. Cecilia, ni har alla tre varit inne på de nya lagar som eventuellt då ska passera genom kongressen och som en del har klubbats i representanthuset, men som ni har sagt kommer att ha svårare att ta sig igenom senaten. Tror du, Cecilia, att det är aktuellt för presidenten att skriva under en sån här presidentdekret eller presidentorden i den här frågan om inte kongressen kan enas?
Det kommer ju definitivt finnas ett enormt tryck på Joe Biden från väldigt många att han ska göra det. Och det har varit många som redan har krävt det på olika sätt av honom. Både när det gäller polisreformer och till exempel annan vapenlagstiftning och så. Så det tror jag absolut att vi kommer få se en större press på Joe Biden att göra mer i sin egenskap av president.
Kajsa, sen tycker jag inte man kan låta bli att undra. Alltså, går det att reformera bort det här övervåldet från polisen?
Ja, men det tror jag att det gör till stor del. Jag skulle vilja passa på att påminna här om att jag tror att det är otroligt svårt att vara polis i USA om man tänker sig hur mycket vapen som cirkulerar i samhället och att det finns så stora problem med droger, hela den här opiatkrisen som inte alls är över och som ju George Floyd var en av väldigt många offer för. Så det måste vara tusentals tillfällen varje dygn där polisen måste fatta jättesvåra beslut på jättekort tid, och många av dem har inte så vidare lång utbildning och så. Men det är klart att det går att lagstifta fram bättre förutsättningar. Men en del av dem kanske måste handla om sådana saker som psykvård och vapenlagar och sådana saker som kanske inte är omedelbart på dagordningen när man talar om polisvåld alla gånger. Jag tror att den här domen blir väldigt betydelsefull för att det kommer att vara fler poliser som tänker sig för medvetet eller omedvetet när man nu vet att man inte är garanterad strafffrihet, för så har det faktiskt nästan varit tidigare, och det kanske är den snabba effekten. Men den här lagstiftningen, den måste nog vara väldigt omfattande och väldigt bred. Men som svar på en fråga, jag tror absolut att det går.
Mm. Gina, sopbilen har städat upp där. Det har varit avlösning bland de som vaktar George Floyd Plaza. Frukost har dukats upp. Men vad händer mer idag? Är det någonting som liknar någon protest eller en manifestation som står på dagordningen?
Inte vad vi vet, utan det verkar som de här mer stillsamma manifestationerna fortsätter. Och här där vi sitter vid George Floyd Plaza har det pågått sedan den 26 maj. Här har människor demonstrerat, kommit med krav på polisreform, bland annat lokalt här i Minneapolis. Och de fortsätter göra det. Så att den här platsen kommer fortsätta vara en sorts monument över det som många här ser som rasismen mot svarta inom poliskår och rättsväsende, och en sorts markering av ett fall som faktiskt har blivit historiskt nu.
Vad har ni inte kunnat släppa? Jag börjar med dig, Cecilia.
Ja, när vi sitter här mitt emot Cup Foods, det här närlivset i området i södra Minneapolis, där den här minnesplatsen finns. Det är flera olika platser här med blommor och ett stort porträtt av George Floyd. Och på marken har hans konturerna av hans kropp målats på platsen där han tog sina sista andetag. När vi sitter här, det börjar komma fler och fler människor, några går väldigt stillsamt och bara ställer sig och tittar, så kan inte jag släppa Darnella Fraser. Hon var den då 17-åriga flickan som bidrog till det här historiska ögonblicket. Och kanske utan henne hade vi kanske inte suttit här idag. Det kanske inte hade varken varit en stor proteströrelse eller en dom mot Derek Chauvin, för hon tog upp mobiltelefonen och filmade den här runt 10 minuter långa videon på när Derek Chauvin trycker ner George Floyd på marken. Och jag tänker också på de andra vittnena som i rättssalen berättade om det de hade sett. Darnella Fraser, hon sa själv att hon hade så mycket skuldkänslor för att hon inte kunde göra mer för att hjälpa George Floyd, och att hon kunde ligga vaken på nätterna och be om ursäkt till honom. Och igår efter domen så skrev hon på Facebook: George Floyd, vi klarade det. Tack gode Gud. Och även ett annat vittne som var med i rättssalen och beskrev det han såg här när han bevittnade Derek Chauvins nedtryckning av George Floyd, att det var en sån enorm lättnad för honom att det de såg hända, det de såg med sina egna ögon, att det fick någon slags början till en rättvisa i alla fall. Och jag kan heller inte släppa en minnesplats som ligger precis bredvid konturen av George Floyds kropp här på marken, där det står Rest in Peace Dante Wright. Och jag och Gina var på den platsen några kilometer härifrån, där den 20-åriga afroamerikanen Dante Wright sköts ihjäl. Och just det här, de här haven av blommor som finns nu på flera håll här i Minneapolis, men också runt om i USA på olika platser där människor har skjutits ihjäl av polis. Det är svårt att släppa hur ofta det ändå har hänt och händer, och just den här stillheten som är på plats här nu den här historiska morgonen efter domen.
Och Kajsa Boglind?
Men jag kan inte släppa hur det kändes att stå vid George Floyds öppna kista i Houston i juni förra året i samband med hans begravning. Det var en väldigt, väldigt varm dag och det var långa slingrande köer med massor av människor som ville besöka den där kyrkan och stod och köade för att komma in och se George Floyds kropp med sina egna ögon och kanske framförallt vara där tillsammans och minnas honom. George Floyd som ju hade levt ett väldigt trassligt liv men som också hade en sån engagerad och kärleksfull familj som slöt upp efter hans död och verkligen vägrade släppa hur det egentligen hade gått till när han dog. Och i många sammanhang så blir ju en sån där begravning och att man får se den döda kroppen någon sorts slutpunkt. Men så var det verkligen inte då. Det var så himla tydligt att det inte riktigt gick att göra det där till ett farväl. För att det var så mycket frågetecken som återstod och så många som kände att det bara inte fick sluta så. Och därför så tycker jag att det har varit så himla fint det här senaste dygnet att få höra de där rösterna som ni har förmedlat, Gina och Cecilia, från Minneapolis och få höra de här människorna som talar om lättnaden och så när de, som de kände inför den här domen och att det på något sätt blir den där slutpunkten kanske som begravningen då förra året faktiskt inte blev för alla.
Och Gina, var du svårt att släppa?
Jag har svårt att släppa att det är väldigt många barnfamiljer på både här, nu var det en barnfamilj som gick precis förbi med två små killar, mamma och pappa och två små barn. Och igår utanför domstolsbyggnaden var det påfallande många föräldrar som hade med sig sina barn. Och jag pratade med en mamma igår och hennes dotter, en 11-årig tjej som stod och huttrade i sin rosa glittriga täckjacka utanför domstolsbyggnaden. Och så sa mamman till sin dotter att du ska komma ihåg den här dagen för så här kommer det inte bli när du blir stor. Utan det här är historia. Så här var det förr. Att en svart man kunde dödas av en vit polisman. Och polismannen kunde hålla sitt knä mot hans hals i över 9 minuter. Alltså det här historiska ögonblicket som många föräldrar vill liksom undervisa sina barn om. Det har varit väldigt tydligt de här dagarna vi har varit i Minneapolis. Och det är svårt att släppa.
Själv har jag svårt att släppa våldet, massskjutningarna i USA. Under de 19 första dagarna nu i april så inträffade 38 massskjutningar i USA. Och en massskjutning brukar vi då definiera som att minst 4 människor skadas eller dödas i skjutningen. Och hittills i år har 164 massskjutningar ägt rum i USA. Och i ljuset av den här rättegången mot polisen Derek Chauvin och hans ingripande mot George Floyd så kan man bara återigen konstatera att USA har ett mycket omfattande våldsproblem. Tekniker var Mariette Parling, producent var Viktor Mattsson, Gina Lindberg, Cecilia Sjövar, Kajsa Boglind, jag heter Sara Stenholm.